Du lyssnar på Handelsvara kvinna av Johanna Bäckström Lärneby, inläst av mig, Philomène Grandin. Del 1. Förord. Klockan var strax efter 11 på kvällen då jag och min då 16-åriga dotter promenerade genom centrala Göteborg. På Rosenlundsbron, när vi nästan var hemma, mötte vi en ung kvinna klädd i tajta, svarta jeans och höga stövlar. Ansiktet var likblekt, ögonen rödsprängda med mörka påsar under. Hon tittade rakt på oss när vi passerade, men verkade ändå inte se. Vid det här laget hade vi mött de rumänska kvinnorna så många gånger i våra kvarter att vi inte längre reagerade. Jag vet inte hur länge just den här kvinnan hade gått här på prostitutionsstråket. En parallellgata till där vi bodde. Men det var drygt ett halvår tidigare, under sensommaren 2010, som de första rumänskorna dök upp och trängde undan de kvinnor från Nigeria som dessförinnan hade dominerat gatan under en period. Under vintern hade jag sett klungorna av unga kvinnor från Rumänien växa på Hvitfeldtsplatsens trottoarer. Deras marknadsföring var aggressiv och män i området började klaga på att de blev antastade. Mina grannar ringde polisen efter att ha hittat kondomer på barnens lekplatser och tonårstjejer som mina egna döttrar förmanades att ta en rejäl omväg hem för att undvika de sexköpande männen som långsamt körde gatan fram i sina bilar. Engelska kyrkans personal hade tröttnat på att schasa bort sexköpare och prostituerade som gjorde affärer från kyrkogården. Tidigt en majmorgon 2011, ett halvår efter att jag och min dotter passerat kvinnan på Rosenlundsbron, slog polisen till. Polisledningen skickade ut ett pressmeddelande och skrev att man gripit en grupp rumänska män som misstänktes för människohandel. Samtidigt hade man omhändertagit ett stort antal prostituerade kvinnor som hade sålt sex i området vid Rosenlund. Jag tyckte det var skönt att veta att kvinnorna nu blivit kvitt sina plågoandar. Men det dröjde bara några veckor, sen såg jag dem igen. Rumänskorna var tillbaka på gatan. Efter att gränspolisen hade avvisat dem till hemlandet hade de på något sätt tagit sig tillbaka till Sverige igen. De utpekade människohandlarna satt häktade, men kvinnorna fortsatte att sälja sig. Det var förvirrande. Bland de omhändertagna kvinnorna fanns Diana. Hon var 20 år när en man övertalade henne att ta bussen från södra Rumänien till Sverige. Han hade fixat ett jobb till henne. Hon skulle ta hand om äldre människor, trodde hon. I mars 2012 fick jag kontakt med Diana. Då bodde hon på skyddad adress i ett annat europeiskt land och hade flugit till Göteborg för att vittna mot människohandlarna i tingsrätten. Hon var åklagarens nyckelvittne. I polisens utredning hade hon berättat allt som hänt sedan hon lämnade Rumänien för Sverige. Utan henne skulle det inte finnas något åtal. Det skulle både tingsrätten och hovrätten senare på olika sätt fastslå i sina domar. På kvällen, efter förhandlingen i tingsrätten, satt Diana, jag, en polisman och en tolk i mitt kök och pratade om boken jag planerade att skriva om hennes fall. Diana ville gärna medverka. Om det kan hjälpa en enda flicka att inte råka ut för det jag har gjort så är det värt att berätta, sa hon. Dessutom ville Diana att jag skulle ta reda på varför mannen som lurade henne till Göteborg och sålde henne på gatan inte fanns med bland de åtalade och alltså misstänkta människohandlarna. Det är få som döms för människohandel i Sverige. Sedan lagen kom 2002 har 56 personer dömts.